Du kommer för att ge oss liv och liv över nord.
Fantastiskt. Jag tänker läsa ifrån första Samuels boken kapitel 7 och vers 2 till 17. Och igår när jag åkte ut till Runtuna för att delta i en städdag där ute, så kom den här berättelsen till mig. Och jag har funderat hela kvällen igår, och inte natten för det sov jag, men nu på morgonen, varför vi skulle läsa det här just idag. Jag kan tycka att det inte riktigt passar in, det är barnvälsignelse, det kanske skulle varit något mer om barn. Men det här handlar om en person som i början av första Samuelsboken är barn, Samuel, och som får bli till stor välsignelse för sitt folk. Kanske är det en någonting som Gud vill påminna oss om när det gäller det. Men vi ska läsa först innan vi börjar prata. Och då är det så här att där vi kommer in i texten, så har Israels folk lidit ett stort nederlag. Man är trängd från alla sidor. Man kan läsa tidigare om att det var väldigt dåligt andligt läge i hela landet. Och den enda som egentligen hade någon koll på läget var Samuel. Och han blir en profet för folket och får hjälpa dem. Och då ska vi läsa om vad som händer här i 7 kapitlet. Från vers 2 till vers 17. Vi läser i Jesu namn. Från den dag då arken fick sin plats i Kirjat Jerim gick en lång tid, 20 år. Hela Israels hus suckade efter Herren. Men Samuel sa till israeliterna: om ni av hela ert hjärta vill vända om till Herren, så skaffa bort ifrån er de främmande gudarna och astarterna och vänd era hjärtan till Herren och tjäna endast honom, så skall han rädda er från filisteernas hand. Då skaffade Israels barn bort balerna och astarterna och tjänade endast Herren. Sedan sa Samuel: samla hela Israel till Mispa, så ska jag be till Herren för er. Då samlades de i Mispa och öste upp vatten och hällde ut det inför Herren och fastade den dagen och sa: vi har syndat mot Herren. Och Samuel dömde Israels barn i Mispa. När filisterna hörde att Israels barn hade samlats i Mispa, drog filisternas förstar upp mot Israel. Israeliterna fick höra detta och blev förskräckta för filisterna. Israels barn sa till Samuel: upphör inte att ropa till Herren vår Gud för oss, så att han räddar oss från filisternas hand. Då tog Samuel ett dilam och offrade det som ett helt brännoffer åt Herren. Samuel ropade till Herren för Israel, och Herren bönhörde honom. Medan Samuel offrade brännoffret ryckte filisterna fram till strid mot Israel. Men Herren lät ett starkt åskväder dundra över filisterna på den dagen och förvirrade dem. Och de blev slagna av Israel. Och Israels män drog ut från Mispa och förföljde filisterna och nedgjorde dem ända till trakten nedanför Betkar. Då tog Samuel en sten och reste den mellan Mispa och Sen och gav den namnet Eben-Haeser, och han sa: ända till denna stund har Herren hjälpt oss. Så blev filisterna kuvade och kom inte mer in i Israels land. Herrens hand var emot filisterna så länge Samuel levde. De städer som filisterna hade tagit från Israel kom alla tillbaka till Israel, från Ekron ända till Gat. Och det tillhörande området tog Israel också tillbaka från filisterna, och det blev fred mellan Israel och amorena. Samuel var domare i Israel så länge han levde. Varje år färdades han omkring mellan Betel, Gilgal och Mispa, och på alla dessa platser dömde han Israel. Sedan brukade han vända tillbaka till Rama som var hans hem, och där dömde han Israel. Han byggde där ett altare åt Herren. Amen. Låt oss be till Gud inför detta. Jesus, Guds son, Bibelns ord har du skrivit genom dina profeters hand. Och vi vill be om ljus över vad du vill tala idag till ditt folk. Tack att du har ett ärende till oss. Du vill uppenbara dolda sanningar för oss. Du vill tala till oss. Du vill tala rakt in i våra liv, Herre Jesus. Du vet vad vi idag behöver, vi som är här. Vilka bördor vi har kommit hit med, Herre. Fader i himlen, jag ber dig. Välsigna den här stunden. Vi ber så i Jesu namn, för blodets skull. Amen. Vi har en historisk situation i Israels folk där man har hamnat i stort avfall och förlorat Guds beskydd. Alldeles innan här så hade arken blivit erövrad av filisterna, men de fick tillbaka den sen, men den hamnade vid sidan av. Och folket lever hårt trängda av sina fiender. Man har förlorat en massa saker. Och saker och ting går inte längre åt rätt håll. Då står det att man började att längta efter Gud. När vi brukade vara i Lidsjön för många år sedan och Per Lindberg var där och det var fint väder och allting var fantastiskt, så sa Per, bättre än så här blir det inte. Utan när man har kommit så här långt, då börjar man längta efter Gud. Men det här var en annan situation. Det var inte utifrån att man upplevde att den här världens välsignelser hade kommit till en gräns. Det blir inte bättre än så här, utan det var snarare, det kan inte bli värre än vi har det nu. Och då börjar man längta. Och det står att hela Israels folk suckade efter Herren. Och vad var det man längtade efter? Jo, jag ska ta ett exempel som inte har alls med det här att göra. Men när vi hade bibelstudium här för en släng sedan så tog jag upp ett exempel. Det var en vetenskapsman i England, tror jag. Jag har glömt hans namn nu. Jag satt här och funderade på vad han hette. Han var en av de främsta kosmologerna. Jag tror han är död nu. Han jobbade med frågan om hur gick det egentligen till när världen kom till. Universum, Big Bang och allt det här. Jag ska inte gå in på det. Och han var en stor matematiker, så att han skrev upp en massa ekvationer som skulle beskriva hur världen hade kommit till. Men sen mitt i sina studier så skriver han någonstans så här. Därför att när man håller på med matematik så är det ju en massa papper, det är symboler på papper, va. Men så skriver han så här. Vem kan andas liv? Eller vem kan blåsa eld in i de här bokstäverna så att det här blir på riktigt? Alltså han ställer sig frågan. Det här är en teori, men var finns livet som gör att det här fungerar? Det här var ingen troende människa, men jag tycker det var en väldigt insiktsfullt. Om vi backar tillbaka till det här nu, så är Israels folk i den situationen. Man känner Herren, man har delar av gamla testamentet, man har sitt land, man har allt det här, men man har förlorat en massa saker, framförallt livet med Gud, och nu börjar man längta efter en förnyelse. Vem kan blåsa liv i det som är dött? De suckade allihopa efter Herren. Och då kommer Samuel. Vi ska gå in på det alldeles strax. Den här situationen kan du och jag hamna i. Att hela det andra livet blir torrlagt. Va? Och vi känner att vi börjar förlora sånt som egentligen Gud har tänkt att vi ska ha. Ett överflödande liv i bibelläsningen, bönen. Att vi har en frimodighet att vittna. Att vi har en framtidstro. Att vi tror att församlingen kan få uppleva detta också. Och så blir allting istället att vi drar oss tillbaka och så gömmer vi oss och så känner vi att vi förlorar. Fienden vinner. Det är den känslan vi uppfylls av. Och detta har inte Gud tänkt. Men så kan vi hamna i. Vi kan hamna i vårt personliga liv och i församlingen. Vad behövs då? Någon måste blåsa eld i de gamla ekvationerna igen. Det måste bli ett nytt liv, en förnyelse. Och följderna av den här förnyelsen som de fick vara med om här. Det är egentligen det sista jag skulle säga, men jag vill peka på det. Vad var det som hände? När Gud hade gripit in i slutändan så står det så här. Så blev deras fiende filisterna kuvade och kom inte mer in i Israels land. Alltså de som hade plågat dem.
Det var som att Gud satte en osynlig mur vid gränsen till landet och sa, hit men inte längre. Och så kan det vara för dig, min vän. Du känner dig prövad, du känner dig ansatt, du känner dig anfallen av fiender. Men Gud vill idag sätta upp en mur och säga, hit men inte längre. Och då står det, Herrens hand var emot filisterna så länge Samuel levde. Och så står det, de städer som filisterna hade tagit från Israel kom alla tillbaka från Ekron ända till Gat. Det de hade förlorat fick de tillbaka. När fienden kommer så kommer han för att slakta, förgöra och förstöra. Och vi kan uppleva när vi är svaga att det finns områden i våra liv som intas. Vi förlorar någonting. Men Gud säger idag, på samma sätt som jag vill hålla fienden utanför den här gränsen, så vill jag ge dig tillbaka det du har tappat. Du kan få tillbaka det du en gång hade. Och dessutom står det, det tillhörande området tog Israel också tillbaka, och det blev fred mellan Israel och amorena. De hade inte haft flera, bara en fiende, utan ett annat fiendefolk fick de helt plötsligt fred med. Och kanske är det en sak som du ska få tillbaka idag. Försoning. Kanske behöver det vara så att du behöver försonas med någon. Eller det är någon som ansätter dig utan att du har gjort någonting. Men då kan det bli fred. Detta är följderna av den förnyelse de fick uppleva. Men det fanns en väg fram dit. Och jag vill peka på några saker bara som ledde fram till den här förändringen. Och det är 8 saker egentligen som nämns här i texten om vad Gud behövde göra hos dem för att de skulle få uppleva detta. Att det blev ett beskydd, att de fick tillbaka det de har förlorat och att det blev försoning. Och folket fick tillbaka sin framtidstro. Kanske ska du få tillbaka din framtidstro idag också och få tillbaka det som du har förlorat. Och det var det några saker som jag såg här. Det här är egentligen länge sedan som jag jobbade med den här texten. Jag skrev om det i något sammanhang, men igår kom den tillbaka. Och det är de här sakerna som behövs. Och jag vill säga det här, det kanske inte är allt det här som berör dig, men möjligtvis är det någonting som du behöver ta tag i för att förändringen ska komma i ditt liv. Och kanske är det någonting vi som församling behöver ta tag i tillsammans för att förändringen ska komma för oss. Det första är att den här förnyelsen kräver att vi längtar efter den. Ser ni det? Gud gör ingenting som vi inte längtar efter. Ibland gör han mer än det vi längtar efter. Men det måste börja med att du i ditt hjärta och vi i våra hjärtan tillsammans känner, Herre, du måste hjälpa oss. Det här går inte längre. Det andra var att förnyelsen krävde omvändelse från avgudadyrkan. Det står här sen vi kommer in det. De lämnade någonting bakom sig. Anledningen till att de hade blivit så djupt trängda, det var att andra saker än Herren hade tagit rätta platsen i deras liv. Och Gud är sån. Han backar då tillbaka och väntar in oss när vi börjar längta. Så säger han, gör du av med avgudabilderna, lämna det där bakom er, följ inte Astart och Bal och allt det där. Det krävs också. Det står att de bekänd i sina synder. Det är den tredje saken. Förnyelsen kräver att vi bekänner att vi har fallit. Det är aldrig Guds fel. Lyssna nu. Det är aldrig Guds fel att vi som individer och församlingen hamnar på fel vägar. Aldrig hans fel. Orsaken finns alltid att hitta i vår egen svaghet. Och kanske ibland till och med vårt eget medvetna uppror som de har gjort. Det står också att de fastade. De avstod från mat och dryck för att be till Herren. Nummer 5. Förnyelsen krävde också bön och förbön. Hela den här texten är laddad med bön. Samuel bad för folket. Man bad tillsammans. Man samlades för att be. Och man bad med att man såg fienden rycka fram mot den. Nummer 6. Förnyelsen krävde ett offerlamm. Vi kommer tillbaka till det. Förnyelsen krävde också ett rätt andligt ledarskap. Nummer 7. Samuel var den som fick vara redskapet. Och dessutom
Alltihopa står och faller med att Gud faktiskt griper in. Nummer 8. Ett rätt Guds ingripande. Jag har egentligen sagt allt jag ska säga, men låt mig få repetera de här 8 små sakerna. Förnyelsen kräver en längtan. Nummer 1. Vad står det här i andra versen? Från den dagen då arken fick sin plats i Kiriat Jerim gick en lång tid, 20 år. Under hela den tiden hade de så här. Och då står det, hela Israels hus suckade efter Herren. Mina vänner, om vi har kommit på snedden och vi inte vet riktigt vart vi är på väg längre, vad ska hända med församlingen? Vad ska hända med oss? Hur ska det bli med oss? Då behöver det börja med att vi längtar efter Gud. Och jag önskar jag hade en större längtan i mitt eget liv. Efter Herren. Därför att det är bara när vi längtar efter Gud som vi kan göra det som kommer sen. Att de omvänder sig från avgudadyrkan. I de 10 Guds bud står det här att du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig. Och vi tänker ofta att det var som det var på den här tiden. Att det var sten och det var trä och de böjde sig ner till olika avgudabilder. Men vad som helst kan bli en sån gud. Jag behöver inte nämna någonting. Ni vet ju det. Våra ögon faller på saker som vi begär och som vi vill ha. Och som vi nästan bokstavligt talat tillber. Och säger Gud så här. Om du ska längta efter mig på rätt sätt, då finns det saker du behöver lämna bakom dig. Jag vill gripa in, men jag vill inte samsas i ditt hjärta med de där avgudarna. Vet du, det hebreiska ordet för avgud, det betyder tomhet. Och Bibeln säger på ett annat ställe att de som förlitar sig på sådant kommer att bli som dem. När du är i ett sammanhang där det inte är Gud som verkar, eller när vi själva i våra liv känner att det saknas någonting, jag känner mig tom. Vad beror det på? Ibland beror det helt enkelt på att jag har låtit andra gudar få insteg i mitt liv. Därför känner jag mig tom. De kan aldrig fylla det jag behöver. Förnyelsen kräver att jag lämnar det bakom mig. Då kan det bli rätt igen. Det står att de bekände sina synder. I 1 Johannes brev 1:9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Ibland när vi har konflikter mellan människor, va? Eller i församlingar, så tänker vi, ja men det där var så länge sedan. Tiden läker alla sår. Det är inte sant. Gud är oberoende av tiden. Sådant som hände för 30 år sedan, det är lika färskt för honom som om det hände igår eller skulle hända imorgon. Enda sättet att bli av med skulden är att bekänna. Vi behöver plocka upp allting på bordet och säga, så här illa är det, Fader, förlåt oss. Och det fick de göra också. I 20 års tid hade de levt i den här situationen och väntat och längtat. Och det säger Samuel, vänd er bort från avgudarna. Bekänn inför Herren era synder. Berätta för honom, på det här och det här området har vi fallit. Då vill han rena oss. Det står också, punkt 4, att de fastade. Och det här ska vi inte göra till en prestationslära. Men de visade med det att de avstod. Det var egentligen bara en enda dag. Så avstod de från mat, det står de. Samlade sig mispa, öste upp vatten, hällde ut inför Herren. Det var tecken på sorg. Och så fastade de den dagen och sa, vi har syndat mot Herren. En förnyelse kräver ibland att vi till och med avstår från det som vi har rätt till och som vi behöver. Avgudarna, de ska vi kasta på sophögen. Men vi har saker omkring oss. Mat och dryck till exempel, va? Som är något gott och lovligt som vi behöver. Men genom att säga nej, idag avstår jag. Därför att min längtan efter Gud är större än min längtan efter det jag behöver varje dag. Och det är därför när Jesus undervisar om Fader vår, som hela den första delen av bönen säger, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike och ske din vilja. Först därefter säger han, ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Men vad är det som kommer först? När Jesus frestas i öknen. Och djävulen kommer till honom och säger så här. Om du är Guds son. Det gör djävulen också. Han ifrågasätter om vi är Guds barn. Lyssna aldrig på det. Om det är Guds son, befall de här stenarna att bli bröd. Då säger Jesus, människan lever inte endast av det, av bröd. Utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Det kanske är som en vän, du inte bara ska avstå från det som är fel. Det finns saker som är lovligt i ditt liv. Som du behöver avstå från för att den här längtan efter Gud ska blomma fram. Fullt ut. De fastade. Punkt 5. Förnyelsen kräver bön och förbön. Samuel bad det här för folket i 5:e versen. Samla hela Israel till Mispa så ska jag be till Herren för er. Och när de rycker fram filisterna, upphör inte att ropa till Herren och Gud för oss att han räddar oss från filisternas hand. Och så vidare och så vidare. Samuel säger på ett annat ställe att det är inte Samuel som säger det. Jag tror att det är Josua som säger det. Hur skulle jag kunna synda så mycket att jag upphör att be för er, säger han till folket. Förnyelsen kräver förbön. Första Timoteus 2:1 säger, först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Först av allt. Om vi längtar efter Gud, vem ska vi då tala med? Jag inte är det med pastorn i första hand. Eller äldstebröderna. Vi ber till Gud då, va? Vi vänder oss direkt till han som är källan för allting. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga, står i Efesierbrevet 6:18. Längtan driver oss till bön. Och av Nya Testamentet ser vi också att Jesus apostlarna använde mycket tid för att be för församlingen. Jesus bad för Petrus inför att han skulle pröva, står det. Paulus bad för församlingen i Rom, han bad för församlingen i Efesos, han bad för församlingen i Thessaloniki. Överallt ser vi detta. Man bad för Guds folk för att förnyelsen skulle kunna bryta fram. Och det här behöver vi göra också, mina vänner. Vi har tappat det här. Jag har tappat det. Här behövs en omvändelse. Att det Gud har tänkt göra kan bryta fram. Och jag menar inte med det här att vi ska. Det står här. Samuel ropade till Herren. Andligt liv kan inte mätas i ljudstyrka. Men jag tror vi har tappat någonting här. Vi behöver ropa till Gud. För församlingen. För framtiden. För en förnyelse. För att allt det här som vi har förlorat. Jag kommer ihåg ett vittnesbörd. Jag har hört i den här kyrkan. Det var en person som vittnade att på grund av svårigheter som hon hade varit med om, så hade hon förlorat sitt tungotal. Men genom att hon gick i bön inför Herren på ett speciellt, så fick hon tillbaka det. Men det kan vara så att prövningar och svårigheter kan komma över oss som blockerar oss och som tar ifrån oss det som Gud har tänkt ska finnas i våra liv. Hur får vi tillbaka det? Vi måste gå till Herren och be till Gud, åkalla hans namn, ropa till honom. Jag bryr mig inte om hur du ber till dig. Gå ut i skogen och göm dig om du inte vill att någon ska se vad du gör. Men gå undan och kom till församlingens bönemöten. Det är det viktigaste mötet varje vecka. Vi har böneskola på söndagar. Varmt välkomna. Punkt 6. Och alltihopa stod och föll med ett offerlamm. När filisterna kommer emot Israel på grund av synderna som har gjort att beskyddet har vikit från dem, då måste synden försonas med ett offer. Utan att blod utgjuts blir inga synder förlåtna, står det i Hebreerbrevet 9:22. Mitt under den här dramatiska händelsen, upphör inte att ropa till Herre vår Gud för oss att han räddar oss från filisternas hand. Vad gör då Samuel? Han tog ett bilam och offrade det som ett helt brännoffer åt Herren. Samuel ropade till Herren för Israel och Herren bönhörde honom. När vi går inför Gud och ber om denna förnyelse för att få tillbaka det vi har förlorat och få beskydd från fienden, då ska vi hänvisa till lammet, Guds lamm, som gav sitt liv för våra synder, vars blod renar från all synd. Detta är nyckeln som vrider upp dörrarna för Guds välsignelse. Då kan förnyelsen bryta in
över församlingen. Vi ska inte hänvisa till hur bra vi är, eller församlingens historia, eller vad vi har gjort. Vi får komma med en enda sak. Fader, på grund av vad din son gjorde på Golgata, ber vi dig, ta hand om din församling, förnya din församling, ge oss tillbaka det vi har förlorat och ge oss beskydd från fienden. Och jag skulle vilja hoppa över sjunde punkten egentligen, för det handlar om ett rätt andligt ledarskap. Ni kan läsa det här när ni kommer hem, men vi ser väldigt tydligt vad det var för typ av ledare som började finnas i Israels folk för att det här skulle fungera. Utan Samuel här så hade ju allting krackelerat. Och han är ett stort föredöme för oss på många sätt. Han hade ett djupt förtroende bland folket. Det står om Samuel att han levde i djup gemenskap med Gud. Han hade ett hjärta för Guds verk. Han profeterade, vägledde, förmanade folket. Samuel var en sån som hade täckning för sånt som han sa. Han tog inte mutor. Han skodde sig inte på folket ekonomiskt. Och han bad för folket. Och han redde ut svåra problem. Och jag känner att jag kommer till korta själv inför det här. Gud måste sända oss ledare i våra församlingar som kan vara till stor välsignelse. Det som var så fantastiskt var att eftersom Samuel var den här ledaren, så ser vi också att så länge han levde så fortsatte det här att fungera. Vet ni hur länge pingströrelsen växte i Sverige innan det vände neråt första gången? Det har vänt lite uppåt igen nu. Men det sammanfaller ganska precis med den tid då alla våra pionjärer hade dött ut. Början på 80-talet. De som hade kämpat sig igenom i bön och som hade fått betala ett högt pris för den förnyelse som behövdes. Så länge de levde, då gick det ändå ganska bra. Allting var inte perfekt, men det gick åtminstone inte bakåt. När de var borta, då måste några nya träda till. Och då vill jag säga, min vän, kallar inte Herren dig idag att bli en sån ledare? Är det inte så att han påverkar ditt hjärta och säger, Herre, här är jag, sänd mig. Min fru och jag brukar sitta och prata om de här gamla vännerna som fanns med i församlingarna förr i tiden. De ställde sig upp och profeterade. Man kände himlen öppna sig. De kunde be in en förändring i en hel gudstjänst. Ingenting fungerade. Men när de ställde sig upp och prisade Gud, då vände alltihopa. Och så brukar vi säga, vem ska ta på sig den manteln idag? Var finns de som Gud kallar? Jag är övertygad om att Gud kallar på både dig och mig idag och säger, jag vill använda dig. Det behövs nya Samuel. Människor som ställer sig i spetsen och som ber och som är redskapet för den här förnyelsen som behövs. Men då är det saker som måste lämnas. Det är saker som måste göras upp. Och det är ett helt nytt liv som väntar. Och får du vara med om det, då ska du veta att det blir hela ditt liv en enda lång välsignelse. Fram till det att Jesus kommer eller du får flytta hem. Vart du än går så får du sprida den här välsignelsen. Precis som Samuel fick göra. För så länge han levde så var Guds hand emot fienden. Och det står också, folket tjänade Herren så länge Josua levde. Har ni läst det i domarboken? Och så länge de äldste levde kvar som hade sett alla de stora gärningar som Herren hade gjort för Israel. Min sista punkt, och det är egentligen det som är avgörande. Herren bönhörde honom medan Samuel offrade brännoffer frukt i filisterna fram till strid mot Israel. Men Herren lät ett starkt åskväder dundra över filisterna på den dagen och förvirrade dem, och de blev slagna. Här vänder alltihopa. Det är ett Guds ingripande som behövs för att förnyelsen ska bryta fram. Men vad var förutsättningarna? Folket längtade. Längtar efter Gud, min vän, idag? Längtar jag efter Gud? Folket bekände sina synder.
De omvände sig från avgudadyrkan. De fastade. De bad. Och de tog offerlammet till sig. Guds lamm. Som rena hela världen. Från synd. Jag tyckte det kändes väldigt märkligt att ta upp ett sånt här ämne när vi har haft barnvälsignelse. Men kanske finns det en tanke med att det blev så just idag. Gud kallar dig och mig att bli pionjärer på nytt i en förnyelse som behöver gå fram över oss själva och våra församlingar. Låt oss be. Jesus Kristus. Fader i himlen, i Jesu namn. Det är bara du, Herre, som kan skänka den förnyelse som församlingen och som jag och som alla mina vänner här behöver. O Herre, på grund av vad din son har gjort på Golgata så går vi in för dig. Du ser det så mycket vi har förlorat, det är så mycket fienden har rövat bort från våra liv och det är så mycket våra egna svagheter har ställt till. Jag vill bekänna min egen synd idag, jag vill bekänna mina vänners synder. Jag vill be dig att du ska rena oss i ditt blod. Och jag ber om en ny tid för vår församling. Kalla fram nya ledare. Nya människor, Herre, som lik Samuel kan träda fram i gapet för ditt folk. Och jag ber dig, låt bönens ande komma över ditt folk. Så att vi får bedja igenom en sån här förnyelse. Jag ber om detta i Jesu namn för blodets skull. Tack att du är den som kan ge oss tillbaka.